Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Det susar i säven, gott folk, och välkomna tillbaka till Alex Room Service, som idag tänkte hemfalla åt lite poänglös men ändå varm nostalgi. För ovanlighetens skull, eftersom jag ju annars är en oerhört relevant och lever i nuet podd. Jag sitter just nu och tittar på en datorskärm och jag gissar att bandet Night Flight Orchestra med den nästan orimligt snygga Björn Strid på sång går på scen i Dalhalla vilken sekund som helst för att värma upp inför Kiss sista Sverigespelning någonsin. Förra året trodde vi att det var Göteborg och sen fick vi veta att det blev två spelningar till i Dalhalla. Och den uppmärksamma lyssnaren är då också införstådd med att jag inte är där och jag sa ju mitt farväl i Göteborg i fjol och är nöjd med det. Så att jag hoppas att de som var på plats igår och som är på plats idag, vad det verkar, i lite bättre väder, fick precis det de ville, precis som jag fick i Göteborg i fjol. Och fick se bandet så bra som möjligt i en rätt så häftig arena. Och att allting var precis som ni önskade, ni som var där. Vi närmar oss ju slutet på en epok, för även om det såklart, det är ju inte säkert att det här är det sista vi ser av Kiss, men det är nog det sista vi ser av dem på en turné, som ett turnerande band. Att de skulle sluta spela live helt och hållet, det håller jag väl för lite osannolikt, men ingen vet. De är gamla, speciellt Gene har ju väldigt, väldigt svårt nu för tiden att ta sig runt och så vidare. Och ålder gör grejer med kroppen och så vidare, så att ingenting är omöjligt, men för varje dag så blir fler och fler grejer mindre möjliga. Så kan man väl säga. Och det spelar egentligen ingen roll. Men vi har 5 månader kvar nu med Kiss som ett turnerande band. Och det är ändå såklart en epok som går i graven. Så därför tänkte jag helt och hållet gräva ner mig i någonting, inte annat, utan någonting som jag har tänkt på de senaste dagarna som Kiss-fans faktiskt är, vad heter det? Det som vi har som en lyx som få andra artister eller få andra band har kunnat bjuda på. Och vi kommer till det, jag är på semester nu som någon kanske har märkt och jag har kört min sedvanliga, om ni ser mig som kom fram och lägg höger hand på min vänstra axel och säg någonting om stryktipset i kvällsposten, Mr. X, så får man önska ett poddavsnitt. Och detta hände faktiskt. Jag var i Stockholm nu under 4 dagar. Och igår förmiddag så kom där en grann yngling vid namn David som hade koll på detta. Så David och jag, vi stod och snackade lite på Sergels torg faktiskt, eller ja, vid Sergels torg i en liten stund. Och han har önskat ett avsnitt. Det avsnittet kommer i höst. Vi har några avsnitt planerade nu framöver här, så det kommer lite senare, sensommaren i hösten och sådär. Och det är minst 2 personer som jag vet, förutom David, som ser fram emot detta. Eller ja, det vet de inte, för jag har inte berättat vad det handlar om. Och det håller vi lite under lupp. Under lupp? Det är ju när man granskar något. Vi håller det lite under fjäder tills att avsnittet kommer, och då är det David som har önskat. Men det kommer vi att göra väldigt tydligt när vi kommer till det. Dagens avsnitt presenteras av kaffekoppen, den nyinköpta kaffekoppen för 12 kronor på Erikshjälpen. 1, 2, 3, succé. Viktväktarna sitter och dricker kaffe idag. Naturligtvis kunde en kopp för 12 kronor som det står 1, 2, 3, succé på och Viktväktarna under inte stanna kvar på Erikshjälpen, utan den följer med mig hem. 12 kronor, vad är det för jävla summa? 10 eller 20 eller... Hade de tagit 20 hade de ju tjänat 8 kronor mer när jag hade köpt koppen. 12. Mycket märkligt, mycket märkligt. Men vi lämnar det därhen. Har vi någonting annat vi behöver ta upp? Nej, jag tror inte det. Semestern och sommaren är här. Några av er har kanske varit på semester, några av er ska gå på semester och några av er kanske sitter just nu på väg hem från Dalhalla med tåget eller bussen eller flyget eller cykeln, beror på var ni bor. Och då tänkte jag att ni kan få sluta ögonen och luta er tillbaka och låta någon annan ta hand om underhållningen, så ska jag göra mitt bästa. För det är så här, jag har tänkt mycket på det här med Kiss, det är ju ett bra band. Och jag har tänkt på mycket på det här med att under hela, om vi bortser från 70-talet, så under bandets karriär så har vi haft ett band samtidigt som vi har haft olika band med medlemmar, alltså solo, medlemmarna från bandet har både innan och framförallt under eller och även efter Kiss haft egna band. Och det, jag tycker det är lite unikt. Om vi tittar på Deep Purple, så har vi ju förvisso haft, under tiden Deep Purple inte fanns, så sjöng ju Ian Gillan i sitt eget band då på 70-talet och 80-talet och 90-talet. Men det, och en del Gillan var kanske även under tiden som Deep Purple fanns, men det var väl mest han. Sen har vi Blackmore's Night då såklart, men då hade han ju lämnat Deep Purple och så vidare. Men det finns inte hur mycket som helst där, eller det kanske är Deep Purple som är det bandet som är lättast att jämföra, för John Lord släppte ju också lite soloskivor och så David Coverdale. Jo, men Deep Purple är ju det bandet som har roligast avfällningar, om man säger så, efter Kiss då. Black Sabbath har ju nästan ingenting, de har Ozzy Osbourne och förvisso Dio, men han, det blev ju ett eget band på ett sätt som egentligen bara David Coverdales Whitesnake har lyckats med. Men om vi tittar på andra band i stil, alltså jag vet inte, band som Rush har väl aldrig haft soloutflykter, har de det? Det kanske de har. Aerosmith har väl, det har ju inte varit några stora utflykter i så fall på Aerosmiths flank. Nåväl, vi lämnar, man kan säkert hitta både solosinglar och obskyra upptagningar från pubbar och så vidare med medlemmar. Så jag ska inte snurra in mig i det, utan jag ska snurra in mig, tänkte jag. Och det här blir nog snurr, för jag har ingen aning. Jag vet bara vad jag har tänkt och jag märker redan att jag har glidit ifrån det. Men tänk ändå att vilken medlem som helst med Kiss, som har varit med i Kiss, till och med Mark St. John då, som var med i 16 minuter. Alla medlemmarna som har varit med i Kiss kan vi även samla på utanför Kiss. För att där finns så pass mycket material. Och ibland finns det ju jättemycket material, ibland finns det nästan ingenting. Men det finns material och det finns karriärer. Så vi börjar från början. Vi börjar med Paul Stanley. Nu, visst, han hade band innan Kiss, de vet vi inte jättemycket om. Det finns en enda låt, Stop Look to Listen, som är med i Kissboxen från 2001. Och den, där står det att den är från 66, men det är den inte alls, för Neil Teeman, som är den, eller vad han heter, som är den andra killen. Han har ju blivit intervjuad och berättat att det var 1970. Och han hade en lång historia om hur låten och det bandet och så vidare. Men det är ändå, det är någonting med Paul Stanley innan Kiss, och det är det egentligen det enda innan han träffade Gene. Eftersom de där post-war baby boom, som det finns inspelningar med, aldrig har nått dagens ljus. Nu dök ju gitarristen eller något sånt från post-war baby boom upp i Sverige i fjol och var på Kiss-spelningarna i Göteborg i alla fall. Eller var det i Stockholm? Ja, Göteborg var det nu. Eller var det i Stockholm? Och hade tagit upp kontakten med Paul igen. Och jag för mig, min kära vän Ronnie pratade med honom att det fanns en tape eller hur det nu var. Ingenting som har kommit fram eller sådär. Och det lär väl aldrig göra det heller. Men det finns inspelningar med dem. Eller en inspelning i alla fall, en demotape. Som kanske ser dagens ljus. Och sen blev det Wicked Lester och sen blev det Kiss. Men sen har vi ju lyxen då. Där har vi ju en av de första lyxbitarna. 1989, när Kiss förvisso då, de tar ingen paus, men de väntar lite. De har precis släppt, varit ute på Crazy Nights turnén och släppt Smashes, Crashes and Hits. Och Paul blir inbjuden till att göra en klubbspelning och säger, då kan jag lika gärna göra en turné. Så gör han en liten klubbturné i några veckor på östkusten i USA. Och flyger sen över och gör några strögig till på västkusten. mellan februari och april. Bara precis en och en halv månad, opretentiöst. Eric Singer på trummor, Gary Corbett från Kissbandet på keyboards, Dennis St. James från andra band på bas och Bob Kulick på gitarr. Och så kör han lite ovanliga Kiss-låtar. Och 1989 när vi fick nys om detta, bara, det är ju inte sant. Jag vet att det var folk som var oroliga att Kiss skulle splittras. Jag var aldrig orolig. Jag såg det bara som mer grejer att älska. Och så fick vi helt plötsligt de här inspelningarna. Filmen från New Haven är ju fantastisk. Det finns ju dels en publikinspelning från New Haven. Skakig men skarp, så in i helvete. Och så en sån här mixerbordskamera från New Haven. Sen finns det ju filmer från Cleveland, Toronto, Poughkeepsie, det är väl bara en halvtimme. Los Angeles är det också, va? Det är något från april i alla fall när han kör Strutter. Spelar ingen roll. Och så massvis av ljudupptagningar, bland annat den ifrån februari när någon i publiken skriker The Elder och hör man Paul, The Elder? Och så kör han lite av riffet från The Oath och så vrålar publiken och sen kör han Just a Boy. Lite av versen och publiken sjunger den. Och så, I don't remember the rest. Och sen några låtar senare, mellan två låtar, då kör han bara precis en liten hint av riffet till Magic Touch. Och den här soloturnén bara, det var ju, man kunde diskutera den i en absurdum där i början av 90-talet när alla filmer och audios började dyka upp även i Sverige, så var det bara, det är ju inte sant så häftigt det här va. För det är ju så, när vi fick veta att han var på soloturné, då var den ju slut sedan ett år. För så lång tid var det ju med pressläggning och fanclub-tidningar och så vidare. Så att när vi fick veta att han var på turné, då hade han inte varit det på länge, om vi säger så. Och sen kom Kiss Hot in the Shade-turné och så blev det fokus på Kiss igen och så vidare. Men den där soloturnén låg ju där och skavde och var så jäkla fräck. Och så satt man och drömde, tänk om Gene Simmons någonsin skulle göra en soloturné. Vilka låtar hade han spelat? Och så skrattade vi jättemycket åt det. Jag och Sverre och Erik och alla mina kompisar som gillar att prata låtlistor och sådär. Att, vad skulle han spela för något? Och vilket band skulle det vara? Och så skrattade vi jättemycket, för det skulle ju aldrig någonsin bli av. Och sen hade ju Paul den goda smaken att när Kiss faktiskt hade lite av en svacka i mitten av första 00-talet, där kallar man väl det. Jag har inte riktigt fattat hur man säger eftersom jag inte är 00-talet och 10-talet och 20-talet. Så här, men det är det, så här man väl. Vi började i mitten av 00-talet där när Kiss körde 3 spelningar om året och sånt. Då hade han ju den goda smaken att skriva en ny skiva tillsammans med Andreas Karlsson. Jag fick veta av Andreas att det var Second to None som var den första låten de skrev. Och det är ju min favoritlåt på skivan. Och så gör han en liten turné på detta också. Live to Win-turnén där i oktober 2006. Oktober-november. Och sen sticker han över till Australien i april 2007. Kör några nya låtar, men framförallt så petar han fram alla de här Magic Touch, A Million to One, skit mig. I Want You fick jag äntligen höra live. Vad var det med? Jag hade aldrig hört Got to Choose, hade jag inte. Och Hide Your Heart hade jag såklart inte hört. Det var ju, och så alla sololåtarna. Tonight You Belong to Me, Move On, Goodbye, Wouldn't You Like to Know Me. Det var ju som en konsert från himmel. Och sen efter det, här skulle jag kunna, hade det varit för några år sedan så hade jag sagt att sen var det bra med Paul. För sen gjorde han det här Soul Station och så kom det lite live-klipp som jag tyckte var ganska hemska. För jag visste inte alls vad det var och vad jag skulle förvänta mig. Så jag brydde mig inte, jag tänkte nej, det är därför han har för sig själv att han står och sjunger i sin spräckliga röstfalsett. Sen kom skivan. Hur många år sedan är det nu? Det var väl, var det innan pandemin? Var det 19? När den nu kom. Den är ju jättebra. Alltså, nu är den ju fixad i studio. Det är ju det han behöver. Han har ju problem live, det vet vi ju. Men bandet är ju skitbra. Låtarna är ju bra. Det är bra versioner av gamla soul-låtar. Och de 5 nya låtarna, eller 4 eller vad det är. Ett par av dem är ju, fan, det är ju det bästa på hela skivan. Man hör ju att det är Paul Stanley-låtar. Även om arrangemangen inte är A Million to One eller Nowhere to Run, så hör man ju att shit, det här är ju bra på riktigt. Faktiskt så pass bra att jag ett tag närde idén att om han spelar detta live så ska jag sticka över till USA och se det. För det här intresserar mig mer än Kiss. Nu gör han ju inte det, det verkar inte bli någonting med Soul Station live tyvärr. Vi får se, det kanske det blir, men ja, som sagt, åldern kommer och går inte, utan den stannar kvar och blir värre. Så vi får väl se. Det var Paul. Gene då, ja, där har vi ju helt plötsligt en karriär att prata om. Där finns det ju inspelningar från långt innan Kiss och även innan Wicked Lester, och då finns de ju ute nu tack vare hans valt. Innan läckte ju Stanley the Parrot och lita ut tack vare den här stora aktionen de hade 2001 när han sålde de här gamla acetate-skivorna. Där slängde de ju med två sådana acetate i en samling med andra acetates, så att någon som köpte en Crazy Nights acetate fick plötsligt Stanley the Parrot och lita också, tror jag det. Helt obegripligt, men de hade ingen riktig koll på vad de la med i lådorna där, märkte man. Och sen så släppte han sin vault och fyllde på med fler låtar från sin sån här publishing tape då, med Put Your Slippers On, Put On Your Slippers och... vad fan heter de andra låtarna? Det är ju inga jättebra låtar. Eskimo Sun är med såklart. Men det är inga jättebra låtar, men det är ju Gene Simmons från hans ungdom, från när han började skriva låtar och ville visa att han var den nya John Lennon eller någonting. Fantastiskt roligt att lyssna på och glädjas åt att vi kan lyssna på det. Eftersom det, sånt här material finns det så lite med alla andra artister. Och sen har vi Wicked Lester igen då. De finns det specialpoddavsnitt om, har jag för mig. Så att, men det finns då ett band innan Kiss med Paul och Gene som heter Wicked Lester, som spelar in en skiva, eller ja, olika former av färdigställande av en skiva. Och sen kommer Kiss och stör. Men det stör inte Gene, för han spelar in sin musik ändå, och det är ju så jäkla häftigt. Vi är ju så jäkla lyckligt lottade att han alltid har haft den här märkliga inställningen till musik, att han har kastat kassetter efter vem som helst. Vilket ju gör att vi kan sitta och lyssna på, jag vet inte om det, vad kan det röra sig om? Strax över 200 låtar totalt sett, tack vare att The Vault släpptes. Från åren 70, ja egentligen 69 då, till 2018, något sånt. Det är helt fantastiskt och helt makalöst. Och sen så var det där med att han skulle spela live. Vi kom ju lite nära 2000... Nu ska vi se vilket år var det. Först var det 1991 när det var någon sån här All-Star Jam på någon gala i USA. När han gick upp och sjöng Cold Gin och kanske någon till. Med James Hetfield bland annat. Men det är bara någon låt. Men sen var det den här sydamerikanska grejen med flera artister som... vars bäst föredatum hade gått ut, det var väl, låt säga att det var Sebastian Bach som sjöng Skid Row på 80- och 90-talet, och ett par sådana artister till, kanske Duff McKagan på bas eller någonting, eller ja, något åt det hållet. Det var någon form av rock and roll all stars, fast det var väldigt få stars, och där var Gene med, och han hade inget skägg, han hade revenge-peruken och revenge-västen på sig och sjöng och spelade osminkad. Ett fåtal gig, för det var tydligen lite strul med promotorn där i Sydamerika igen. Vänta, vad fan, jag borde ju ha information om detta. Har jag det tillgängligt? Jag har, det finns, det har aldrig läckt ut så mycket material, men jag har faktiskt en inspelning som jag inte får släppa. Vi ska se här, Video Kiss. Det är ju bandet Kiss. Där har jag ju ändå lite videos. Vi ska se vad jag har på Gene här. Borde egentligen fråga mig, för lov att släppa den. Här har vi Buenos Aires, ja visst fan. Då är det Rock and Roll All Stars heter det. 2012, april 2012. Så har jag både soundcheck och hela gigget då. 58 minuter. Från då Buenos Aires när han spelar i Revenge Väst, osminkad. Och så kör de, tyvärr är det ju, vad ska han gräva djupt? Nej. Det de kör är väl, så vitt jag minns, I Love It Loud, Rock on a Night och Cold Gin eller någonting sånt, när han är med då, eftersom det är flera All-Stars. Men det var ändå lite, fan, det här kunde väl spelat på Sweden Rock en eftermiddag, liksom. Gene, utan smink, spelar såna här låtar. Och så skrattar vi gott åt det, att det kommer ju aldrig att hända. Och sen kom 2018 och han släppte sin vault. Och hela världen vändes upp och ner. 17 var det väl till och med han började i USA. Det kom några gig på hösten där att han spelade live med något band. Och låtarna bara, vad är nu detta för vansinne? Men som vanligt med Gene, när någon betalar honom så är han ju aldrig ogin, som det heter. Utan han satte ihop en liten låtlista tillsammans med ett band som då faktiskt var jätteintresserad av Kiss musik och kunde låtarna. Och sen spelade de live några gånger och lät lite taffligt i början. Det var 400 betalande på något ställe och så. Och sen helt plötsligt så kom 2018 och blev 2018. Och då kom han till Stockholm. Och först så släpper han, kör han sin valtgrej på sista maj eller 1 juni. Och så sitter man där och får höra akustiska versioner och historier av låtar som man aldrig någonsin trodde man skulle få höra. Och dagen efter går han upp på Gröna Lunds stora scen och bränner av en låtlista som man bara kunde drömma att Kiss skulle spela. She's so European, I. Cold Gin. Där var det med, han kör She's so European och I. Och lite Love Theme from Kiss såklart. Det var mina stora. Men också demos då. Are You Ready? Och It's My Life. Creatures of the Night. Demon liksom. Ja, det var också en spelning. Att minnas. Så där har vi Gene i ett nötskal. Alltså det här dröjer ju länge. Det är många medlemmar att gå igenom. Ace Frehley då. Ja, men där har vi ju lite Molimo. Innan Kiss drog igång så spelade han ju i flera olika band. Och ett av dem hette Molimo. Och de spelade in lite låtar. Dels finns det på en sån här radiopromoskiva med hon heter Mama Cass. Rockstars with Richard Robinson, sedan intervju och en och en halv låt med Molimo som gick på radio 1971. Jag vet att det finns två ex av den skivan. Det kan vara de enda två som överhuvudtaget existerar kvar. Eller så finns det fler. Jag vet att det finns två ex. Det har aldrig läckt ut den här lilla snutten. Jag trodde den skulle göra det nu när allting läckte ut i somras. Allt annat. För jag är övertygad om att den låg med på den hårddisken där. Men det spelar ingen roll. Just den snutten har aldrig läckt ut. Men däremot har det läckt ut andra låtar med Molimo som hittades på någon garage sale. Någon som hittade en acetate-skiva. Så det finns material att tillgå och med Ace innan Kiss då, från 71 är väl detta. Och sen har vi ju Ace efter Kiss, är ju nästan lika roligt att han startar ett nytt band, släpper flera skivor, turnerar med dem och den första turnén 87, det är ju en skitbra turné. För det första, okej, vi kan kalla det inte det första. Den första turnén var 85. Han gjorde en showcase-spelning i New York i november 84. Den finns på min YouTube-kanal om ni vill titta på den. Och sen gjorde han en liten turné med det bandet som fanns då med Arthur Stead på keyboards bland annat. Och det var på östkusten bara. Ett fåtal gig, 7 eller 8 gig i mars 85. Men den första riktiga turnén var 87. Då släppte han sin Frehley's Comet-skiva med ett lite delvis nytt band. Och gjorde en rätt så omfattande turné. Han spelade ju live hela sommaren och hösten. Och sen blev det förbandsturné till Iron Maiden. Eller, nej, vänta. Alice Cooper är det. Ska vi se. Eller var det båda? Nej, för Alice Cooper var det. För sen var det Iron Maiden 88. Släpper ny skiva 88 med Frehley's Comet. Och så blir det den sista turnén de gör. Blir med förbandsturné till Iron Maiden. På Seventh Sun-turnén i sommaren. Och sen läggs Frehley's Comet i malpåse, men Ace fortsätter och släpper en skiva till, Trouble Walking. Alltså i flera år släpper han skiva och sen förändras musikvärlden och så får han inte skivkontrakt längre och så vidare. Men han fortsätter ju spela. Konstigt nog, för det här är ju en människa som jag hade som väldigt stor idol när jag växte upp. Men så jag har lärt mig mer och mer genom åren att han är ett rövhål. Och det är ju synd, för jag vill han ska vara cool. Men ju med tanke på hur han har betett sig och beter sig mot fans, mot Kiss, mot sig själv, så jag är ju jäkligt lycklig att jag aldrig har behövt jobba med honom. De två gånger jag har träffat honom har han varit trevlig, disträ men trevlig, men det finns alldeles för många historier om vilket as han är andra gånger. Så att jobba med honom verkar ju hartnära omöjligt. Det är väl bara en i Kissvärlden. Nej, två i Kissvärlden som är värre att jobba med, gissar jag. Men i alla fall, han har ju någonting i sig som fortfarande idag, 2023, drar runt honom. Det låter sämre än någonsin. Där har vi ju en artist som inte har åldrats med behag. Han spelar inte så mycket längre. Alltså spelar gör han ju, men han Han repar inte, det är otajt, det är oinspirerat, det är inte bra. När han ställer sig vid micken så han kör en Vince Neil var tredje år. Det kommer lite ljud från honom, han flyttar huvudet utan att ta med micken. Det är så jäkla oinspirerat. Och ändå, han gör det. Det är ju någonting i honom som liksom inte får nog. Att han måste göra det. Och på något sätt, dum i huvudet eller ej, Ace Frehley turnerade nästan konstant fram till att Kiss återförenades 96. Och sen var han med i Kiss några år. Och sen var han inte med i Kiss. Och sen från 2008 och framåt har han också turnerat, inte riktigt konstant, men han har släppt 4 plattor sen 2008. Första kom 2009, Anomaly. Och sen så har det kommit Space Invaders, heter väl en. Och sen så har det varit några coverplattor och sådär. Han har ju någonting, han kan ju inte låta bli, uppenbarligen. Där är ju någonting som driver honom, som musikaliskt. Och så går han ut på turné tillsammans nu med Jeans band. Låtarna går i ett tempo som är så långsamt som man hinner ju baka en kaka under tiden Rocket Ride spelas. Häromdagen spelar han Rocket Ride 2 gånger. Det finns en film på det för hans tjej står och filmar. Och man ser bandet, han har precis spelat Rocket Ride, spelar några andra låtar, hon står och filmar 20 minuter. Och sen så ser man, han drar igång Rocket Ride igen och bandet bara, vad i helvete? Och så hör man till slut tjejen, Lara heter hon väl. Oh boy! Och så klickar hon av filmningen så man får inte se mer. Det var väl något i huvudet på honom som slog slint där. Det har ju hänt många gånger tidigare. Det finns ju den klassiska Kiss i Boston 96. Låtlistan är ju strikt där. Det är ju effekter i varje låt nästan och så vidare. Och så säger Paul Stanley efter 8-10 låtar eller så här. This is a song from Destroyer. Och så går han och Gene fram till mitten av scenen för att dra igång Shout It Out Loud. Och Peter är beredd. Ace däremot, i sin värld, han hör Ace is gonna sing for you eller någonting. Vi vet ju inte vad han hör. Så han går fram till micken. Shock me! Peter är ju med på detta. Han ser ju att Paul och Gene går fram. Men vad gör Ace? Ace går mot micken. Okej, det här blir en sån kväll. Så Ace går fram till micken, skriker shock me! Peter är med. Ja, okej. Så han drar igång. Dun, da, dun, da, dun, dun. Och Ace börjar lira riffet. Och Paul och Gene bara, vad i helvete? Och så kör de låten. Lustiga är då att Ace har fel gitarr. För det här skulle ju varit Shout It Out Loud. När Ace ska spela Shock Me så behöver han gitarren som ryker. Så efter första raderna så kommer han på, det här var nog inte rätt. Så då står han och spelar och så sjunger de första refrängen allihopa. Och sen så får Paul sjunga andra refrängen. Medan Ace tar en liten promenad till sidan av scenen och får sin gitarr utbytt så att han får den som ska ryka. Och snackar om att den tekniken måste ha varit svettig. Man hoppas ju att gitarren var förberedd ordentligt där. Vad i helvete? Och sen så kör de hela alltet med gitarrsolot och röken och allting. Och så Ace Frehley on guitar och så slutar de. Och sen så efter detta så går Paul fram till micken. Now we're gonna do a song from Destroyer. Det är fortfarande ett av de ljuvligaste ögonblicken på hela reunion-turnén. Jag lovar, jag tror aldrig Peter Criss har skrattat så mycket i hela sitt liv. Det var inte jag som gjorde fel, det var inte jag som gjorde fel. Sen har vi en mycket sorgligare incident. Egentligen, det är inte sorgligt för det är tydligen inte så många som har uppfattat det, men jag ser det. Det finns ett gig från 98 på hösten i USA på Psycho Circus-turnén. Låten är Let Me Go Rock'n'Roll. Jag vågar inte säga om det är Boston. Det skulle ju vara roligt om det var Boston. Nej, det är Boston i första giget. Nej, det är senare. Det är någon vecka in. I alla fall en ganska bra filmad konsert. Bra kvalitet. Och så kör de Let Me Go Rock'n'Roll. Och då zoomar de in Ace. Det är ju ganska mycket solo i den. Och i ett av de första solopartierna så zoomar de in Ace. Och man ser ögonblicket när Ace tappar bort vilken låt, hur den går, vem han är och varför. Det syns så tydligt på hans kroppsspråk när han bara, för han spelar låten och sen så kommer de till ett parti och då är det dags för honom och han bara, jag vet inte vad det här är för låt. Det syns väldigt tydligt och då blir det ett väldigt improviserat solo också. Jag för mig att han reder det i hamn och att när Gene börjar sjunga igen så bara Det är den, ja. Det är något, fast det ser man inte, tror jag. Men man ser verkligen ögonblicket. Som på en annan, när man har gått ut i köket och står där. Vad fan var det jag skulle göra här? Och sen dagen efter så hittar man apelsinjuicen i ugnen eller någonting. Det är precis det. Och man ser det så tydligt på filmen. Jag ska komma ihåg vilken film det var. Ni får leta själva. Det finns ju alltid anledning att titta igenom Psycho Circus-turnéfilmer såklart. För de som är lagda på det hållet. Och sen, som sagt, Ace, vi har honom hur mycket som helst. Olika grader av bra. Fram till 92 var han ju hur bra som helst. På soloturné då, menar jag. 93 började skeppas lite utåt. 94 och 95 var han inte så jätterolig. Men han var ju alltid rolig med låtar. 94 drog han in Talk to Me i setet. Och 95, då öste han på med alla möjliga Hard Times och sånt. Speeding Back to My Baby i något medley. Och lite sådär Torpedo Girl. Fast den kom redan 92 i något medley den också. Och det har han ju fortsatt med fram tills för några år sedan. Nu, för sen blev han också gammal och det blev för mycket meck. De körde ju Dark Light någonstans. Var det på cruisen? För bandet kan ju den, men Ace, som då vägrar repa, bara jag kan alla mina låtar eller något sånt, verkar han ha som inställning. Och det kan han inte. Så det är faktiskt, jag som då, jag samlar ju på inspelningar, men jag samlar inte på nutida Kiss och så vidare, bara det jag har sett själv. Men där tänkte jag, den spelningen vill jag ha där han har kört Dark Light. För det är ju den enda gången, de körde väl en två kvällar där på cruisen tror jag, något sånt. Men nej, jag slängde faktiskt de filerna, för jag ska aldrig se det igen. Det finns ingenting i det som gör mig lyckligare eller som gör att jag förstår Ace Frehleys konstnärskap mer. Så att det kommer jag aldrig att behöva. De som var där hade säkert kul, det säger jag ingenting om. Men det är omöjligt att se och titta och lyssna i efterhand, tyvärr. Och sista originalmedlemmen är också den som går och samlar riktigt rejält på, Peter Criss. Där har vi ju dels material innan Kiss, det finns singlar med Barracudas och det finns en hel skiva med bandet Chelsea och det finns foto att samla på och Lydia Criss bok med turnédatum i om man har en senare upplaga eller den digitala upplagan och sådär. Som jag har sagt så många gånger innan, 500 gig innan Kiss. Och ingen vet idag hur de lät. För det finns tyvärr inga inspelningar. Det finns en Super 8-film från The Brotherhood som att banden var med i... Det var Sounds of Soul som bytte namn eller hur det var. De heter Brotherhood en kort period. Men då finns det 38 sekunder Super 8-film. Från 1968 var det väl. Och då, av de 38 sekunderna så visades fyra av dem i dokumentären, A&E-dokumentären, för ett par år sedan. Jag la upp de fyra sekunderna på min YouTube-kanal, men det skulle jag inte ha gjort. Så att de är borta därifrån och ja, de finns att tillgå om någon vill se de fyra sekunderna. De 38 sekunderna går inte att släppa vidare för de ruinerade mig. Men... De fyra sekunderna, om någon känner att de vill ha dem, kan göra av sig sådär. Så får man se Peter Criss i rörlig bild från 68. Det är det enda som finns med honom i rörlig bild innan Kiss, om man säger så. Och sen har vi då efter Kiss, det är ju där han nästan blir roligare. Nej, det ska jag inte säga. Eller jo, det är ju roligare att samla, för det finns någonting. Det finns två soloskivor, Out of Control och Let Me Rock You. Det finns... information, men inte så mycket om det här bandet som inte spelade 1980. Sen gjorde han ju en spelning som jag lyckades lista ut och släppa ut till omvärlden, att han spelade trummor tillsammans med en gitarrist som heter Bucky Barrett, som var ett litet showcase för just den här Bucky Barrett, och det var trummorna och så vidare. Ett gig i, vad det är, Stamford eller något sånt, 1981 eller 82. Den kan vi ju ta fram. Jag skrev nämligen, jag letade upp den här Bucky Barrett och gjorde en intervju med honom, bara stämmer att ni gjorde ett gig, för det är i så fall det första Peter Criss-gigget som han gjorde efter Kiss. Och ja, jo, men absolut, det stämmer alldeles utmärkt. Här ska vi se. Nej, 81-03-21 i Nashville. 21 mars 81 spelar Peter Criss tillsammans med Bucky Barrett. Och de spelar en timme ungefär. Inga Kiss-låtar så vitt han kunde komma ihåg, men däremot så spelade de låtar ifrån hans skiva, Bucky Barrett. Jag frågade, för han har gjort en skiva, ska vi se, jag kan ta det här, för det är inte alla som har den. Jag skrev om detta i Destroyer-tidningen. Yep, that's me. Är det du som är på bild här? De spelade 4 låtar från hans skiva. First 4 songs I listed were mine. 2 of them were on my old 1979 album titled Kill in the Wind. Next to You var en låt. Kill in the Wind var en låt. Was a very funky beat for Peter. We came up with all the songs just to showcase, show the different styles that he could play. Och sen så 53 Buick was a slow blues. Being from Mississippi, I was very blues-oriented, vi ska säga. Nej, han skriver inte mer. The concert clinic was actually from 1 p.m. to 3 p.m. We started at 1 o'clock with an uptempo blues that was rock and rollish. Det var, ja, de jammade, så var det. Det var länge sedan jag tänkte på detta. Next to You, Kill in the Wind, 53 Buick, BB's Blues, Sugarfoot Rag, Sleepwalk. There was only one rehearsal the morning of the clinic. We played 2 sets with a question and answer in between sets. Ska vi se, jag frågar väl om man kör de här Kiss-låtar, eller gjorde inte det? Det var alltså en showcase både för Bucky Barrett och för Peter som ville visa upp att han kunde spela. I remember playing a song called Wave. We played some country things and even a bossa nova smooth jazz kind of thing. Nåväl, så Peter Criss gjorde ett gig 21 mars på Maxwell House i Nashville 1981. Det är det första giget han gör efter Kiss. Och sen släpper han Let Me Rocky-skivan som spelas in. Den skivan skulle man ju försöka gräva i. Jag har försökt få tag i Vinnie Poncia nu i flera år sedan vi gjorde förra boken. Och han skulle ställa ut på en intervju om Peters soloskiva från 78. Och han var väldigt på själv ett tag, men nu svarar han inte längre på mejlen. Men han är väldigt gammal också, så han kanske bara, fuck it, pallar inte. Men jag ger inte upp, jag mejlar lite då och då. Efter detta har vi The Desperate Men som blir The Chris Penridge Alliance. Desperate Men är det bandet som det finns en inspelning med. Det finns en inspelning där de spelar en massa 50-talslåtar. Och det är alltså inte egentligen Chris Penridge Alliance som spelar där, utan då kallar de sig fortfarande The Desperate Men. För Chris Penridge Alliance var ett band med Stan Penridge och Peter Criss där de skriver egna låtar. Och gjorde en liten, nu säger jag turné, men det är inte det det är. De spelade flera gig live på sommaren 84. Och körde sina nya låtar och en sjuhelsikes massa Kiss, eller Peter Criss-låtar. Det finns ett speciellt avsnitt om detta som är fortfarande bland det absolut fräckaste jag någonsin har fått fram i Kiss-väg. Informationen jag fick fram där. Så det får ni lyssna på om ni vill läsa med, eller höra mer om det. Efter det så visade det sig att Peter och Stan Penridge var dåliga för varandra. Så Peter lämnade Nashville och flyttade till LA. Och där blev det Balls of Fire i ett par månader. 86 spelade han trummor i ett band som behövde en trummis. Men de behövde inte en Peter Criss tydligen. Alla i bandet. Han kom överens med både gitarrist och basist, men han kom inte överens med sångerskan och exploderade. Någonting gjorde det. Efter detta så höll han låg profil i några år tills han tyckte det var dags att satsa på musiken igen. Han hade tänkt skriva en bok, men det blev det ingenting av med. Så då blev det bandet The Keep tillsammans med gitarristen Mark St. John som var med i Kiss i 16 minuter. Men de här spelade också ihop i 16 minuter ungefär. Han spelade in några låtar i demolåtar, men mer blev det inte. De spelade ingen konsert, de spelade en eller några låtar live på en klinik i en gitarraffär i Lawndale, Kalifornien i maj 1990. Och det var utan sång och det finns bara en låt som jag har överlevt. Det kanske bara är den de spelar. Ligger på min YouTube-kanal, det tog mig 30 år att få tag i den. Som ni kan lyssna på. Det var en väldigt udda låt för att vara Peter Criss på den tiden. Låter inte alls som vanlig. Alltså låter lite mer som gitarronanirock. Om man säger så. Och det är ju inte Peters vanliga forte. Efter detta så satte han ihop sitt band Criss. Som faktiskt existerade i 4 år. Och spelade in både en skiva och en EP. Och sen blev det Kiss Reunion igen. Och efter Kiss Reunion. Och att han lämnade Kiss 2003, så har han tagit det väldigt lugnt. Vi fick några avskedskonserter 2017, en i Melbourne och en i New York. Och sen har han varit uppe och gästat vad heter det? Vad heter han nu? White Zombie. White Zombie heter han nu. Han var uppe och spelade trummor på God of Thunder i alla fall. För han känner ju John Five väldigt väl. John Five är en stor Kiss-samlare. Och Peter Criss-samlare. Så han fick upp och gästa där. Och sen har han ju spelat på den här Creature Fest då för något år sedan med Vinny och Ace och Bruce Kulick och så vidare. Så där finns mycket material. Och speciellt från bandet Criss finns massvis av repetitioner och så vidare. Jag har läckt ut lite av det jag har kunnat. Det finns på YouTube-kanalen om ni vill lyssna. Lite outgivna låtar och var en riktig fly on the wall när de repar inför en turné och lite sånt. Det är häftigt som fan, tycker jag. Alla tycker inte det och det behöver man inte tycka. Det är inget tvång alls. Då har vi betat av originalbandet. Så det ger vi oss, vi kan ju ta dem i tur och ordning. Eric Carr, ursäkta. Eric Carr, finns ju en hel del material innan Kiss. Speciellt numera, de har läckt ut hela konserter med Mother Nature, Father Time och sånt discobanden han lirar i. Och det är ju bra grejer, han spelar ju bra, det är ju väldigt inte Kiss. Men med honom har vi alltså grejer från hans första band, The Cellarmen, 66-67. Så har vi demos, liveinspelningar, repetitioner med The Cellarmen, Salt and Pepper, Creation, Mother Nature, Father Time och så vidare. Och sen finns det en skiva som heter Lightning. Som också är lite lurig för han spelade, det är ju bandet Mother Nature, Father Time, men de hette inte det på skivan och de syns inte på skivan och så vidare. Så är det diskomusik, släppt på Casablanca 79 eller vad det är. Så att det är ju fräckt i alla fall. Men det finns väldigt mycket material och väldigt lite som är i cirkulär. Alltså det är inte det att någon sitter på det, det är bara det att ingen bryr sig. Och det är ju skillnad. Så därför kan det vara svårt att hitta det. Bandet Flasher finns det ju. Det är det sista bandet han var med i innan Kiss 80. Och det finns det två gig. Det är ett coverband och de spelar de tröttaste versionerna på Highway to Hell och sånt jävla skit. Och det är så trött som spelar på någon pub någonstans och man bara hör hur tråkigt det är. Alla de här coverbanden som... Och så vet man en månad efter det här giget på dagen så provspelar han för Kiss. Två månader på dagen. Det är alltså 25 maj Barrymore's pub spelar Flasher Highway to Hell. 25 juni provspelar Eric for Kiss. 25 juli har de premiär. Fantastiskt ändå, får man väl säga. Och sen var han ju med i Kiss till han gick bort. Och det finns lite demos från den tiden, från hela 80-talet. Dels tänkta Kiss-demos, Dial L for Love och lite sånt. Men även privata demos som är släppta på hans såna här postuma Unfinished Business heter väl någon och Rockology heter någon och så vidare. Så att det finns ju material med Eric Carr också. Och det jag tycker är allra häftigast, jag har faktiskt bemödat mig, hör och häpna, att lyssna igenom alla de här Mother Nature, Father Time-giggen. Det är ganska långa gig, det är ganska långa kassetter, de är 2 timmar långa. Och så är det svängigt som satiken. Det är kanske ingenting för alla att sitta och lyssna på i hörlurar. Det har jag gjort för jag vill höra om Eric sjunger någonstans. Och han fick ju trumsolo på något gig och så vidare. Så jag har lyssnat igenom från början till slut och skrivit upp alla låtar och så vidare. Och de spelar ju singelhits. Så att det är ett gig är väl från 77 och ett är från 78. Helt olika setlist. För de spelar det som låg på listorna. Och sångaren där var väldigt mycket sån... väldigt interaktiv med publiken och kom fram och dansade. Ja, man får en sån, nu var jag inte med på den tiden, jag levde förvisso men jag var inte med på diskosvängen, så man får en liten sån här när de spelar på någon obskyr danshak någonstans i New York-området, att det här är verkligen, man fångat den kvällen med ett band som egentligen ingen hade brytt sig om idag om det inte hade varit för att trummisen blev trummis i Kiss. Men någon hade ändå en bandare med sig och bemöda sig att spela in. Jag tror det var någon i bandet om jag ska vara ärlig, men det vet jag inte. Efter Eric Carr så kommer vi ju till en av de intressantare men också tråkigare medlemmarna, Vinnie Vincent. Här finns det ju material, onekligen, och mer dyker upp för varje år tänkte jag säga. Det finns ju framförallt lite skivor. Det här har ju folk inte någon koll på. Det här kanske är värt att ta upp. Eller, jo, jag har gjort ett avsnitt om Vinny innan Kiss. Så det finns en massa sån här soul-skivor och sånt han spelar gitarr på. Och Treasure-skivan såklart och så vidare. Det finns ett par bootlegs med Treasure också. Radioinspelningar. Och sen finns det demos. Det finns mycket demos med Vinny. Både hemgjorda och med bandet Warrior och egna demos innan Kiss. Och sen finns det demos med under Kiss-tiden han är med. Och sen så finns det demos efteråt och det som blev Invasion. Släppte två skivor. 87 och 88, 86 och 88. Och gjorde ju turnéer. Och det är ju otroligt märkliga turnéer på det sättet att när man såg Vinnie Vincent Invasion live 86, när man släppte en platta med 10, jag tycker det är hyggliga låtar. Lite steril produktion, men så tänker jag, men coolt ändå att köra live. Ja, det vet jag fan. På de 34 minuterna de hade som förband till Alice Cooper och eller Iron Maiden, så är det ju ändå 18 minuter gitarrsolo. Giggen börjar ju med 4 låtar, det är ju kul. Men man märker direkt att alla låtar får kvadruplerad soloparti i mitten. Och det är ju lite synd. Och Mark Slaughter hade ju aldrig stått på scen för, så han är ju nervös. Och sen så kör de 4 låtar. Och sen så kör de är det Animal som går in i ett gitarrsolo. Och det tar aldrig slut. Jag överdriver kanske för komisk effekt när jag säger att det är 20 minuter. Så det är nog bara en kvart långt. För sen kommer låten Twisted. Och då avslutar de gigget med 5 minuter trumsolo. Innan då låten Twisted tar helt slut. Det är faktiskt det är bland det sämsta jag har i hela min Kiss-samling. Inte kvalitetsmässigt, det finns väldigt bra inspelningar. Men det är så jävla dåliga konserter. För att det är så lite fokus på musiken. Det finns en enda headline-spelning från första Invasion-turnén. Och då spelar de på L'Amour i Brooklyn. Den är 65 minuter. Där är fler låtar. Så då kan man ändå, okej, det är långt gitarrsolo, men det visste vi ju. Men på den 65-minuters spelningen så får vi ändå typ 6 eller 7, kanske 8 låtar till och med. Och som då inte är med på de här jättekorta förbandsgigen. Sen kom nästa turné på All Systems Go. Det blev ju en kortare turné för då dog ju bandet. Då hade det ju visat sig att han var helt sinnessjuk och inte gick att jobba med. Så de gjorde några, men då är det 90-minuters konserter som är förvånansvärt genomtänkta. För flera låtar från nya plattan, flera låtar från förra plattan. Fortfarande ett gitarrsolo som är för långt. Men på det hela taget så är det lite roligare inspelningar i alla fall. För jag tänker så här, när han hade 34, 35, 40, de hade säkert 45 minuter på sig. Men giggen är väldigt korta där på förbandsturnén 86-87. Och att han pajar momentet. Han borde bara spelat plattan, spela alla låtarna, för det är ju skitbra låtar, vissa av dem, Back on the Streets och sånt liksom. Spela alla, och spela så många låtar som möjligt, och så ha 5 minuter gitarrsolo. Nej, jättelångt gitarrsolo och ett trumsolo på ett förbandsgig. Det är det sämsta man kan ha, tycker jag. Faktiskt, då slösar man faktiskt publikens tid genom att inte spela så mycket av den skivan man är ute för att pusha. Då är det bara en egotripp, och det tycker jag är synd. Det blev roligare 88 och sen dog det helt. Sen har vi lite demos från Guitarmageddon som aldrig kom från 90-talet, tidigt 90-tal. Göran Edman sjunger på några låtar och inte på några andra. Och Jeff Scott Soto sjunger på några låtar från, ja det är väl 87 i och för sig. Och sen så har vi, det sista han gjorde var Convention-turné 96 när han står och fake-kompar till Juice och Strutter på några konventgig innan han blåser en massa arrangörer på pengar och bara sticker. Sen har vi då att han har kommit tillbaks nu då. Finns ju fortfarande nästan inga inspelningar. Förutom då från att han gör såna här privata gig nu som kostar 1 miljard att gå in på. Och de 7 som går dit får inte lov att filma eller spela in. De ska bara vara där och njuta. Och alla som är där säger att han spelar bättre nu än vad han någonsin har gjort. Men det är ju lätt att säga. Det finns ju ingenting som vittnar om det. Det enda som har läckt ut är ju den här Creature Fest. Och där spelar han ju inte bättre än någonsin. Det kan man ju vara rörande överens om. Ser dessutom livrädd ut precis hela tiden. Mycket, mycket märklig människa. Och jag vet att jag har lovat ett Vinnie Vincent Invasion-avsnitt länge. Eller det har jag inte, men jag har sagt för länge sedan lovat att det skulle komma ett Invasion-avsnitt. Jag tror faktiskt inte det gör det. För det skulle kräva att jag började gräva väldigt mycket mer i Invasion-tiden. Och jag känner att nej. Som en del av den lilla transformation som jag befinner mig i så tänker jag inte längre ägna tid åt sånt som jag inte faktiskt bryr mig så mycket om. Och jag bryr mig otroligt mycket om Peter Criss karriär. Jag tycker inte han är den bästa medlemmen, men jag tycker hans karriär är nog den intressantaste av alla medlemmarna som någonsin varit med i Kiss. Jag bryr mig faktiskt verkligen inte alls om Vinnie Vincent. Jag tycker han var en jäkligt bra låtskrivare fram till 85, ungefär. Sen tappar han det faktiskt helt och hållet. Det har precis läckt ut en tape på YouTube, såg jag. Någon kille som verkar ha en tape, det är Vinnie som har skrivit på den. Det är fyra eller fem låtar. Forbidden, Tears, vilka var det mer? Gypsy in Her Eyes och så vidare. Och det är Vinnie Vincent, och så står det, han skrivit copyright 1983. Det här är väldigt intressant. Jag har ingen mer info om den, så jag fick... länken fick jag häromdagen igen. Jag hade fått den innan av någon annan och glömt ladda ner den. Nu har jag laddat ner den och ska lyssna på vad han som har laddat upp det säger. För han pratar om kassetten kort innan. Och sen ska jag lyssna på alla låtarna och så vidare. Men, för det där är en intressant tid. Och det kommer ju i min och Karls nästa bok, så kommer där ju ett kapitel om en tape som ingen känner till från 1984. Det kapitlet bara är ju värt hela boken, förutom Peter Criss-kapitlet som också kommer. Och det är ju jätteroligt. Men den här tejpen var faktiskt för mig... jag lyssnade nu bara lite snabbt igen och bara, fan, det här är ju faktiskt material som ingen har hört innan. Var fan kommer det ifrån? Det här får vi lyssna på. Så jag har laddat ner och ska kika på det. Kanske att jag gör någonting litet på det. Det är bara fem låtar, så det blir ju inget helt avsnitt. Men det är ju roligt när det läcker ut grejer. Det vill jag säga. Det är ju fortfarande skitkul att det kommer prylar även då efter alla de här åren. Som faktiskt läcker ut till, som ingen kände till. Och det är ju roligt. Men jag känner verkligen att jag kommer nog aldrig att bemöda mig att engagera mig i Vinnie Vincents karriär efter Kiss. För det ger mig ingenting längre. Jag har samlat på mig, jag har samtliga kända live-inspelningar med Vinnie Vincent Invasion. Jag kommer aldrig i livet att lyssna på någon av dem igen. För att jag skulle hellre lyssna en extra gång på något annat som jag tycker är bra. Det är en del av vad jag har kommit fram till. Jag måste förändra i mitt liv. Lägg inte tid på sånt som är poänglöst för dig. För du har inte obegränsat med tid. Så tänker jag. Så alla er, jag får göra avbön. Jag ber om ursäkt. Ni behöver inte vänta längre på någon Invasion-podd. Om inget oförutsett händer, vilket det enda oförutsedda skulle vara att jag får en intervju med Vinnie Vincent och prata om Invasion. Och det kommer aldrig att hända. Men skulle jag få det, så skulle jag ta chansen. Men i övrigt, så ni har väntat förgäves, jag ber om ursäkt för det. Men jag hoppas ni har haft fina dagar ändå och kommer att ha ännu bättre framöver. Vi lämnar nu Vingmutern, Vinnie Wingmutter. Som han ju kallades på engelska då, det stod i kontraktet. Winnie the Wingmutter, Vincent. Och vi går raskt in på Mark St. John, som också är en sån jag aldrig kommer engagera mig i. Jag vet inte om det finns material innan Kiss, däremot finns det en skiva som heter White Tiger som kom efter Kiss. Och med White Tiger finns det dels två live-taper, tror jag. Minst en, jag tror det är två live-taper. Och sen finns det faktiskt en video. Den har jag aldrig sett i sin helhet. Jag vet att den har funnits i någon rare-lista någon gång. Och det finns något enstaka klipp från den på YouTube. Att man kan se Mark lira lite solo eller någonting. Det är White Tiger Live 87. Den har aldrig läckt ut i sin helhet. Jag är ju, och det här står jag för, jag är monumentalt ointresserad av den mannen och hans karriär. Men... jag skulle nog ändå, tänker jag, försöka få tag i... för de här är ju jävligt svåra, bara audioinspelningarna med White Tiger. Jag skulle nog försöka engagera mig i att få tag... jag vet ju vem som bandade dem. Försöka få tag i hans mastertaper och släppa ut dem. Och så kanske filmen också, om jag nu har tillgång till det. Jag ska faktiskt kika på det, för det är ändå... snart är vi alla döda, och då spelar det ingen roll vem som sitter och håller på grejer. Och... där är ju folk som är intresserade av Mark St. John, så att då, jag tycker ändå det är coolt. Jag släppte ut den här The Keep-demon med Peter Criss i de bästa versionerna för några år sedan och så vidare. För att det lilla som finns får man ju ändå försöka. När det finns så lite, så är det roligt om det kommer ut någonting. Det är så jag tänker. Jag ska faktiskt kolla på det. Det ska jag göra. Men som sagt, det kom en skiva och sen kom det ju någon Magic Bullet Theory också senare. Han var ju där och spelade med Peter Criss i en kvart i ett band som heter The Keep, och sen så släppte han en skiva, och där på den skivan så är där en eller möjligen två, där är det två låtar från Criss-tiden på den skivan, och Criss är inte med på den. Men en låt som heter Between the Lines som Criss-bandet faktiskt spelade in och spelade live en gång också. Och det finns repetitioner på den också. Och sen så är det, jag tror, är inte All Night Long med också. Jag kan ha blandat ihop det. Det kanske bara är Between the Lines. Sen gick han bort och det var jättetråkigt. Det vill jag ju aldrig ska hända liksom. Men han gjorde ju några konventgig och så vidare. Han var aldrig här uppe i Skandinavien, men han var ju nere i Europa bland annat. Tyskland och lite sånt tror jag. Jag fick aldrig träffat honom och jag engagerar mig inte heller nämnvärt i det, om jag ska vara ärlig. Men vi slämmar Mark St. John och hoppar in i Bruce Kulick. Där har vi ju en artist som är ändå faktiskt, jag ska inte påstå att jag är superintresserad av allt han har gjort, men jag tycker väldigt mycket om honom. Och det i sig kan ju vara en anledning till att göra en djupgrävning. Och han har lovat mig för många år sedan, och vi pratar om det fortfarande, om att göra ett Bruce Kulick-avsnitt om hans musik innan Kiss. För det är ganska mycket. Han turnerade med Meat Loaf och släppte skivor med Michael Bolton och Blackjack och Good Rats och lite sånt. Han har mycket att berätta, och jag lyckades få tag i en live-inspelning med Good Rats som han inte hade. Han blev jätteglad för den. Det finns ju till och med en video nu med, tror jag, med Good Rats. Några låtar ifrån någon festival eller vad det är. 80 eller 79 eller någonting. 81 kanske. Så där, och det är ganska bra musik. Good Rats var ganska bra. Jag vet, Blackjack är också, de är ju riktigt bra. Men där finns det väl inga bootlegs, tror jag. Det är väl någon promo-video och lite sånt. Men där finns lite. En vacker dag så ska jag faktiskt engagera mig i det. För jag tycker Bruce förtjänar att få lite. Det är ingen som gör någonting på honom. Han bara finns där och gör bra grejer. Och snackar om att han gör bra grejer. Visst, han har släppt lite. Efter Kiss då så blev det ju Union. Två bra plattor. Han ju till och med göra en Sverige-turné. Jag såg sista giget. De var hemma i Helsingborg. December 99. Och sen var han ju här med Eric Singer Project ett par gånger. 2005 och 2007 i Köpenhamn. Och de körde låtar från Revenge och körde låtar från Carnival of Souls. Och Eric och Bruce tillsammans. Det är ändå halva Kiss liksom. Det är skithäftigt. Och sen har Union också varit här någon gång till. Fast det var inte hela. För då var det väl Eric Singer på trummor då. För att han kunde inte Brent Fitz. Eller hur det nu var. Jag var inte där i alla fall. För då bodde jag inte här. Jag bodde långt. Så jag pallade inte köra. Eller hur det nu var. Och sen har han ju efter det då också mycket soloturné. Han var här 2004 med ensam och spelade med ett svenskt band med den skalligt vackre Chris Laney på sång. Och de körde ju skithäftiga Kiss-låtar. Medley från Asylum, Medley från Crazy Nights, Medley från Revenge. Who Wants to Be Lonely Live? Liksom, what's Not to Love? Och sen nu då på senare tid, det är ju nästan det bästa. Det här Bruce Kulick Band, eller Kulick Band, eller vad fan de heter, som har spelat på Kiss-cruiserna. Det är ju mer Kiss än vad Kiss är själva, med bara obskyra låtar och nästan bara från hans egen tid. Han har ju faktiskt kört Exciter och lite sånt också, bara för att han tycker det är coolt med Kiss 80-tal. Han älskar ju att jag och Carl också tycker det. Han är ju väldigt tillmötesgående när vi frågar om grejer och behöver hjälp att reda ut någonting till någon av böckerna och sådär. Supervänlig alltid, bara ja, så här kommer jag ihåg det. Han är alltid väldigt tydlig. Det är världens mest diplomatiska rockmusiker. Väldigt tydlig med att så här minns jag det. Det behöver inte vara rätt, men det är så jag minns det. Det är väldigt fint. Han förtjänar faktiskt ett poddavsnitt. Jag ska ta upp det med honom igen. Han borde inte ha någon Kiss Cruise i höst. Han kanske har tid att sätta sig ner en timme med en skåning och prata lite om gamla singlar och det här bandet. Vad heter de? KKV eller något sånt. 74. Som var det första bandet han var med i som spelade in. De har till och med släppt de grejerna på skivan nu i efterhand. Det är inte jättebra. Det står jag för. Det är inte jättebra. Men det är intressant. Och det kan räcka. Om man vill. Efter Bruce Kulick, Eric Singer. Okej, där har vi också att rota med. Speciellt mig, för mig som är Black Sabbath-fan. Så han spelar ju med Lita Ford. Och sen så blev det Black Sabbath 86 på Seventh Star-turnén. Och sen blev det, är det han på Eternal Idol-skivan? Är det väl? Men inte på turnén, ja. Så är det. Han är väl på Seventh Star-plattan också, ja. Det är så häftigt, det är ju en spännande Black Sabbath-tid. Och sen efter det blir det Alice Cooper på Trash. Först Paul Stanley 89 och sen Alice Cooper på Trash och Hey Stupid 90 och 91. Inte första delen av Trash-turnén utan andra, den som kom till Christine Hov och Karl Skoga 1990 bland annat. Och sen blev det Kiss, och sen blev det Alice Cooper, sen blev det Kiss, Alice Cooper. Det var roligt där i början av 2000-talet, så var han ju, spelade han ju med Alice Cooper 2000 och 2001. Så först var han med Kiss i Japan och Australien 2001, och sen så sminkade han av sig och åkte till Europa med Alice Cooper och hade spelat i Malmö och så på Masters of the Millennium i maj, april och maj. Det är ju skithäftigt, och det var då när Alice presenterade honom, så on the drums, hey, when I rock and roll all night, Eric Singer on the drums, skitroligt. Och sen fick han ju, var han ju även med 2006, var han med igen, var han med 2005 också, det tror jag inte, det var nog den andra Jimmy DeGrasse eller något sånt. Och sen var det Eric 2006 i alla fall när han spelade på Sweden Rock, och så ja. Och så då hans 2005 och 2007 Eric Singer Project, som sagt. De släppte ju skiva också 98. Den är ju poänglös. Ace är med på en låt och Bruce är med och John Corabi. Men det är ju en coverskiva och jag har ju svårt för det där. Och så spelar han ju det här Glam Nation. Ja. De var ju också, gjorde ju några få gig i LA och Sverige 99. Eller var det 2000? Början av 2000. För de spelar ju Helsingborg också. Och det fick jag ju tag i till slut, han som hade filmade lite av Helsingborg och lite av Göteborgs gigget. Jag fick lov att släppa ut de rullarna när jag hade överfört dem. Det var ju häftigt, det är ju fortfarande covers. Ryan Roxy, Eric Dover, Teddy Zigzag och Eric Singer. Och så kör de lite Sweet och Bowie och Kiss-låtar och sånt där. Glam Nation. En kul grej. Det var roligt att vara med i det efterhand. Bara, ja, jag tror inte man inte betalade 1000 spänn för det, men... Ja, tänk ändå, Eric Singer har spelat på Tivoli i Helsingborg. Och Bruce Kulick också gjort. Och Alex Bergdahl har också framträtt där. Så att, ja, det var bara det jag ville ha sagt. Vi har varit på samma scen, inte samtidigt. Ja, jag och Bruce har ju varit samtidigt faktiskt 2016. Det var ju också roligt. Det glömde jag säga när jag sa det med Bruce. Ja, ja, det släpper vi. Efter Eric Singer... Är det fler? Ja, sen är det Tommy Thayer kvar. Återigen en som jag inte är jätteintresserad av. Jag har lite demos från Black and Blue, därför att Black and Blue var bandet han lirade i mitten av 80-talet. De var förband till Kiss på Asylum-turnén bland annat. Och sen så kom det någon skiva där Domino-riffet är med i en låt som heter Nasty Nasty, tror jag. Och sen är det andra grejer. Det är mycket, mycket inavel mellan Tommy Thayer och Gene där på den tiden. Och Peter Criss är med och sjunger på den plattan också. 86. Så jag samlar inte på Tommy Thayer. Har jag träffat honom? Nej, det har jag nu inte. Jag har bara sagt hej. Verkar oerhört sympatisk och trevlig. Jag mejlade med honom fram och tillbaka ett par gånger när jag frågade om lite inspelningar. Han är ju en samlare av Kiss. Jätteintresserad. Var med i ett coverband som heter Cold Gin och som sminkade sig som Alive-dräkterna och sådär. Och samlade på bootlegs och sånt tills han då kom med i bandet. Eller började jobba för bandet och så vidare. Och han har ju hade bra koll fram till en gräns. Liksom när han också klev över gränsen. Att nu är det inte längre på kul. Nu är det på blodigt allvar. Och då kan man inte längre gilla vissa grejer och så vidare. Så jag frågade en gång. Det här var i början av 2000-talet. Måste ha varit... 2004 kanske, så mejlade jag honom och frågade, varför gör ni inte som Elvis Presley i Kiss? Och Elvis Presley har den här Follow That Dream-grejen, att de släpper digipacks med soundboardkonserter och outtakes och så vidare för 200 spänn per platta, och så släpper man begränsad upplaga, kommer en i halvåret eller någonting sånt. Inga avancerade omslag alls eller någonting. Men mest att man släpper ut, det finns ju, med Elvis finns det ju massvis av material, och då släpper man ut och tjänar lite pengar på det, bättre än att det ligger i en byrålåda. Och då svarar han lite, då hade han kommit in i Kiss-världen ordentligt, och sa han, hej Alex, tack för ditt mejl, säg så här, vad finns det för garanti att någon inte laddar upp det på internet så fort skivorna är släppta? Och så svarar jag, nej, det finns ju ingen garanti såklart, men om man trycker 1000 plattor och tar 250 spänn, och man säljer 1000 plattor, då har man ju gjort vinsten på det. Sen vad som händer sen kan man inte göra. Så, ja, agree to disagree, bla bla bla, sådär. Nu gör de ju detta, fast
sämre omslag. Det är väldigt fula omslag på deras soundboard-grejer. Men å andra sidan har det kommit några coola grejer. Donington var ju rolig. Och Mark St. John-prylen var ju rolig. Även om de har klippt ner mellansnacket. Men det fattar jag. Vem fan vill lyssna på Paul Stanleys mellansnack innan Love Gun, liksom. Jag vill, men de allra flesta vill verkligen inte det. Och så vill de trycka in det på en CD-skiva. Det förstår jag det också. Ändå coolt en soundboard med Kiss från 84. Men Mark St. John på gitarr, vilket ju är ovanligt. Och ett gig vi inte hade. Så att vi får se, det ska komma minst två till har Gene sagt. Det kanske kommer någon rolig gig från Crazy Nights-turnén eller något som man inte visste fanns. Eller så kommer det något annat. Så där har vi ju, alltså varenda Kiss-medlem, varenda medlem som har varit med i Kiss finns det material med. Och den som det finns minst med är väl då Mark St. John. Där har jag då som sagt inte grävt heller. Det är fullt möjligt att det finns grejer. Jo, det finns ju faktiskt. White Tiger skulle ju gjort en andra skiva. Och av någon märklig anledning har jag de demolåtarna. Och detta är då 88, så det är mellan White Tigers första platta och lilla turné, eller vad de nu gjorde, och The Keep med Peter Criss, för det kom till 89. Intressant ändå att jag har de låtarna när jag inte vill ha dem. Det var någon som skickade, har du de här? Och så laddade jag ner dem. Nej, det har jag inte, fast nu har jag dem. Hurra! Sa jag. Antagligen inte. Men förutom Mark St. John så finns det faktiskt rätt så mycket material att samla på. Och det är ju skitroligt. Och med Peter Criss och Ace Frehley så är det ju verkligen värt att samla på. Med Ace Frehley är det ju Frehley's Comet-turnén 87. Det händer inte så mycket låtmässigt. Det är ju, om man plockar sommarturnén där så hans headline-gig är ju 70 minuter, 75 minuter. Det är samma låtar varje gig och så. Men det är ju coolt. Han kör ju Rocket Ride för första gången. Shock Me för första gången sedan 78. Och Juice och lite sånt. Alltså, man måste sätta det i kontext att då hade ingen hört de här låtarna på skitmånga år. Idag kan man ju tycka vad man vill. Han kör ju alltid Rocket Ride. Ja, men när han inte spelar live så kör han inte den. För det var mycket svårt att spela den live när man inte spelade. Så att det var häftigt då. Och det går att hitta det även när man lyssnar idag. Samma med Peter Criss. Första året med det här bandet Criss 92 är ju ett vansinnigt bra år. Demolåtarna från 91 med Phil Narrow på sång är bra. Showcase-giget från 91 är bra. Och sen våren 92 när de har Phil Bardwell på sång, då är de ju så jäkla bra. Och han vill så gärna. Han vill det ska vara det så bra. Och sen så går det sämre och sämre och sämre tyvärr. Sen blir 95 roligt när Ace och Peter spelar ihop. Då är det Bad Boys Tour sommaren och hösten 95. Då kör Peter en timme med obskyra Kiss-låtar och nyskrivet material då för Criss. Och sen så kör Ace 100 minuter och bjuder upp Criss till att sjunga. Då sjunger han Strange Ways. Han spelar inte trummor på den. Han sjunger Strange Ways och de sjunger Rock'n'Roll All Night ihop och sådär. Det är också väldigt kärt. Finns nästan ingen film på Criss. Däremot finns det finns två kameravinklar från Toronto. Det är nu enda filmen med Criss från 95. Men däremot finns det ju ganska många filmer på Ace. San Diego är väldigt bra från The Coach House bland annat. Montreal är kort men den är också bra. Och då är det roligt att titta på när Peter kommer upp och så vidare. Men det finns ljudupptagningar från, väldigt mycket ljudupptagningar med Criss från 92 och 94 och 95. Han var ute på turné. Han var inte ute 93 för då gjorde han bara ett par gig. För sen var det ju EP och skivinspelning. Så det här är ju, när vi nu sätter krysset i almanackan i början av december, 8 december är det väl sista giget för det turnerande bandet Kiss, så är ju en saga är all, absolut. Men sagoboken, den tar nog aldrig slut. Inte så länge mitt hjärta slår i alla fall, för då kommer det alltid finnas grejer att gräva i. Det kommer alltid att dyka upp en tape på YouTube med Vinnie Vincent från 83 som ingen kände till. Det kommer att komma någon överlevande basist i något band. Ja, men jag spelar ju med han, och så kan man ställa lite frågor. Och helt plötsligt så har vi lagt en pusselbit till. Och det är ju det som är, för min del, och det gäller inte bara med Kiss, det gäller ju med många, många andra band och artister. Att lägga de här pusselbitarna en efter en. Sakta men säkert, och får jag inte tag i, om jag vet att något finns, får jag inte tag i det idag så kanske jag får det imorgon. Eller så får jag det aldrig. Men man ska inte vara så där besviken på det man inte har, utan man ska vara glad för det man har. Och sen kan man försöka jobba sig fram till det som saknas. Och det har vi pratat om tidigare, det blev mycket infekterat med de här när det läckte ut en massa Kiss-material i fjol, att bara för det läckte ut mycket så ville folk ha ännu mer istället för bara wow, det här är nästan för mycket till att läcka ut på en enda gång. Men nej, kommer det, ger du någon lillfingret vill de ha handen, ger du dem handen så vill de ha armen, ger du dem armen vill de ha farmor. Det är ju så det funkar tyvärr med många människor. Och ingen vill lägga ner tid på det, ingen vill lägga ner pengar på det. Däremot vill man klaga på dem som gör det, för man tycker att de har en skyldighet att släppa ut det de lägger tid och pengar på. Märklig värld att leva i, så säg. En sista grej här innan vi lämnar nostalgifilten. Eller nej, det handlar inte om nostalgi egentligen. Nej, jag ska nog inte säga något. Det får bli en glad överraskning till folk. Om det blir en glad överraskning, eller så blir det inte det. Förlåt att jag ska klippa bort detta. Nej, skit i det. Det är ingen som kommer ihåg detta sen ändå. Framförallt inte jag, att jag ska klippa bort det. Det är kört, som det heter. Vi lämnar detta och hoppas att någon har lyssnat och tycker det har varit roligt ändå, fast det kom någonting här som inte skulle vara. Så tänk ändå, jag vet inte hur, jag har inte listan framför mig, men det är roligt att titta på, eftersom jag samlar på alla de här inspelningarna med Kiss och jag är lite av en listfanatiker, så har jag ju allting samlat i listor. Och jag behöver väldigt sällan sätta mig och lyssna på Kiss Live i Leicester 83. Men jag älskar verkligen att sitta och titta igenom listan för hela Liquid Up-turnén och läsa Sindelfingen, Ausstellungshalle, Sankt Austell, Leicester. Jag älskar att läsa det, för jag vet att jag har inspelningarna, jag har hört dem minst en gång, Leicester har hört flera gånger för den är bra. Men jag behöver inte sitta varje dag och lyssna på det, jag behöver bara veta att det finns, att det är tillgängligt. Och det, likadant när jag kommer ner till soloartisterna. Tänk så mycket, jag kommer fortfarande ihåg när jag började samla videos där 89. Jag kom hem till min kompis Peter då och han hade en massa videoband med Kiss. Man bara, vad är det här för jävla märkliga videoband? Ace Frehley live 87. Vad gjorde han? Varför gjorde han det? Det visste man liksom ingenting om. Jo, att han hade spelat live kanske man visste, men att det fanns på video. Live i Detroit hette det, men det är Clarkston, Michigan, 6 september. Anton Figg på trummor, han var inte med på turnén, men han gjorde några veckor i september. Den ligger på min YouTube-kanal. Det är fortfarande en av mina favoritspelningar. Och de kör Into the Night live. En av mina favoritlåtar. Herregud. Och sen då. Alltså tänk lyxen 92. Det här får ni fan. Det här lämnar jag med. 1992. På våren. Så kunde du alltså se Kiss, Ace Frehley och Peter Criss live. Och det var första gången som alla var igång live någonsin. Bars of Fire var ju igång sommaren 86, men det var inte Ace igång. Ace var igång en vecka i mars 85, då var inte Peter igång och så vidare. Nej. Bandet Criss, våren 92. Kiss lirar på The Ritz 9 maj, Criss lirar på The Ritz den 13 maj eller 14, 13 eller väl. Och Ace, Han är inte där i nejden, men de är, alla fyra originalmedlemmarna är ute och spelar live samma år. Och jag tror Ace är väl ute på våren också. I alla fall hösten. Det, i min bok, är bland det roligaste jag vet att tänka på. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Återigen hoppas jag alla som var i Dalhalla hade en fantastisk spelning, eller spelningar om ni så båda. Tack för att ni finns och lyssnar, och tack för att ni är snälla mot varandra och kramar varandra i trafiken. Nästa gång kanske blir utflyktsavsnittet som jag har lovat. Vi får se. Det hänger mycket på synkronicitet. Men om ingenting annat, nästa gång, då är vi i havet. God afton.